Vi ber.
Tack Herre för ditt ord. Vi ber att du ska öppna våra hjärtan och vi ber att du ska låta din heliga ande tala till oss var och en som vi behöver det. Amen. Är det någon av er som har känt av den där kraften som finns och genomströmmar våra hem dagligen? Jag talar om 250 volt växelström. Helt enkelt, har du fått en stöt någon gång? Ja, några stycken. Kul att ni lever. Det gör jag med. Tre gånger under tonåren. Det var inte kul. Det var, gjorde fruktansvärt ont. Och det kunde ha slutat riktigt illa. Och jag skulle vilja, trots att elektriciteten har många goda verkningar också, se det som en bild för dödens kraft och makt. Osynlig, men ständigt närvarande. Man kan titta in i de där två hålen och det syns ju ingenting. Det vibrerar inte, det är inte något litet ljus, utan jag vet bara att sätter jag in två fingrar där så är jag snart död. Döden är inte bara slutet, döden är en hela tiden närvarande kraft i tillvaron. Döden är motsatsen till livet, döden är motsatsen till Gud som har skapat allt liv. Döden är en fiende som verkar i världen, skriver Paulus. Den verkar i världen, hela tiden finns den där. Och till skillnad från elektriciteten så är den aktivt sökande som ett glupet odjur och försöker att få dig på fall. Tjuven, säger Jesus, kommer för att stjäla, slakta och döda. Det är döden. Stjäla, slakta och döda. Och Jesus säger, jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Motsatserna kan inte bli tydligare mellan döden och Jesus. Och därför skulle jag vilja säga att det som Bertil alldeles nyss läste, det är en påskberättelse om livet och döden med bilden av herden, fåren och tjuven. Ja, just som illustrationer till de krafterna som verkar i vår tillvaro, som verkar här och nu. Vi kallar oss själva lite nedsättande trygghetsnarkomaner. Vi lever i ett land där vi hela tiden strävar efter största möjliga trygghet, försäkring om att ingenting ska gå illa. Och jag har säkert raljerat över det i tidigare predikningar. Och dessutom så har jag säkert sagt att kristen tro handlar inte om trygghet utan om äventyr, risk och mod. Jag tar inte tillbaka det, men jag skulle vilja fokusera på det som jag uppfattar vara Jesu budskap om trygghet i den här berättelsen. För herden och bilden som vi har här, som i hög grad karaktäriserar vårt kyrkorum, talar väl just om trygghet. Vi lever i en, särskilt i vår del av världen, i en välordnad, vacker, ändamålsenlig, fantastisk och livsfarlig värld. Ett nyfött barn klarar sig inte många timmar utan extremt stor omsorg från inte bara föräldrar utan ett helt samhälle. Och du och jag som sitter här utslängda i vildmarken skulle de flesta av oss inte ha så stora chanser särskilt länge. Det första jag skulle fråga mig är, vad är mina mediciner? Och sen, vem ska ge mig mat? Vem ska ge mig vatten? Var ska jag sova någonstans? Och jag vet att jag är rökt ganska snart i den här tillvaron. Och jag tackar Gud för att jag får leva under trygga omständigheter. Visst kan det gå till överdrift, och det gör det också i mitt liv. Men jag är tacksam för att jag lever i ett samhälle som faktiskt fungerar. Men också vi påminns om att livet är skört och att vi ständigt lever i utsatthet. Många av oss som sitter här känner, och vi blev, tror jag, ganska chockade när vi fick beskedet om att hon har lämnat oss efter en, som jag förstår det, ganska kort tid av aggressiv cancer. Själv fick jag ett brev igår från en vän som skriver att de planer vi hade, de får vi nog skjuta upp nu ett tag, för jag har fått en aggressiv cancertumör. Och jag blev förstummad när jag läste det, för det kom så nära. Vad betyder tryggheten när en sån sak drabbar min vän? Varje förlossning innehåller ett riskmoment där ett litet varv för mycket av navelsträngen runt halsen kan leda till jättestora skador under hela livet. Döden finns där hela tiden. Och det kanske är fler än jag som har börjat räkna de där hjärncellerna som hela tiden blir färre för varje dag och påverkar mitt minne och mycket annat också. För att nu inte tala om alla konflikter, all bitterhet, allting som är destruktivt. Det är dödens kraft som ansätter oss, som jagar oss. För tjuven har kommit för att stjäla, slakta och döda. Och mot den bakgrunden så vill jag idag åtminstone säga, Jesus som herde handlar om trygghet. Punkt. Jesus säger att fåren ska gå in och de ska gå ut. Det är en återkommande bild i hela Bibeln för just folkets trygghet att kunna gå in och kunna gå ut utan att behöva oroa sig. Att leva i en trygg tillvaro. För Israel som folk var det naturligtvis av stor betydelse, så de hela tiden var omgivna av fiender. Och om man tar just Israels folk, så är det ju genom årtusenden så att de har levt med fiender runt om kring sig. Och det är sant oavsett vad vi sen säger om vad staten Israel gör idag och andra människor som på grund av dem lever i otrygghet. Men det hjälper ju inte den judiske pojke som inte vågar sätta på sig sin kippa eller bära ett kors eller en stjärna idag i Malmö eller i Stockholm. Jag vill kunna gå in och jag vill kunna gå ut utan att döden ansätter mig. Och för att förstå den här berättelsen från Johannes 10 så måste vi inse att behovet och längtan efter trygghet är djupt existentiell och grundläggande i en värld där döden hela tiden verkar. Och det blir naturligtvis väldigt uppenbart utifrån fårets fysiska utsatthet. När som helst kan det bli rivet av en varg. Det blir tydligt genom herdens väldigt icke-glamorösa uppdrag att hela tiden skydda flocken, skydda det enskilda fåret och lammen. Det var ett slitsamt uppdrag utan vila. Du hade ansvaret för att ingen skulle dö. Så här skulle vi ju kunna ha slutat, att budskapet handlar om Jesus ger trygghet, och så pekar vi på herden här framme. Men det finns två twister på det här budskapet, eller kanske till och med tre, som skiljer Jesus från Försäkringskassan. Kanske finns fler saker som skiljer Jesus från Försäkringskassan. Förhoppningsvis gör det det. Det vet alla som någon gång har suttit i samtal med dem. Det är någon som jobbar på Försäkringskassan här förresten. Ber om ursäkt i så fall. Jag älskar Försäkringskassan. Den första är att den yttersta tryggheten ligger inte hos samhället, utan hos Gud. Jag söker min yttersta trygghet från honom, från Jesus. Och den andra, Jesus ger trygghet men också liv. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Det här brevet som jag fick av min vän, han skrev så här att jag väntar nu på behandling. Det blir en akut operation och jag tar tacksamt emot alla förböner. Och jag svarade genast så här: hur ska du ha det? Ska jag be eller ska vi hoppas på sjukvården? Antingen eller. Antingen knäpper jag händerna eller också håller jag tummarna. Du får välja. Du kan inte ta både och. Nej, jag skrev inte så. Det skulle jag ju kunna ha gjort om jag hårdrog den här tanken. Spela inte ut Gud mot Guds skapelse. Spela inte ut Gud mot Guds skapelse. Ta vara på alla livgivande krafter som Gud har satt till vårt förfogande. Sjukvården är en av dem, och vi ber Gud verka genom den. Verka genom Försäkringskassan. Verka genom socialtjänsten. Verka genom alla goda krafter som finns. Gud, vi tackar dig för dem och vi ber för dem. Det är min förståelse av vad Gud skaparen betyder. Det andra, vi är kallade att skapa trygghet för varandra. Det är en del av det uppdrag som Gud ger människan i skapelseberättelsen. Att vårda om skapelsen, att vårda varandra, att skapa en trygg miljö för din medmänniska. Och allt som gör det kommer från Gud. Och sen är det väldigt stor skillnad att ändå lägga sitt liv i Guds händer, även om jag lever i ett samhälle präglat av välfärd och trygghet. Att kunna, innan jag rullas in i operationssalen, säga: Gud, jag tillhör dig. Eller någon som säger till mig: jag ber för dig nu. Det gör hela skillnaden mot att bara vara utlämnad åt människor. Och vårt samhälle, vårt trygga samhälle, innebär samtidigt som vi har så mycket nya stora utmaningar som inte fanns i jordbrukssamhället. Vi är inte mindre beroende av Gud, vi är mer beroende än någonsin. Men det är en annan predikan. Så tryggheten hos Gud, att Gud är den som ytterst bär mig, det är den första twisten. Den andra är: Jesus ger liv. Liv i överflöd. Liv inte på sparlåga. Liv inte i skymundan. Liv inte där det är trångt och inskränkt, utan överflödande liv. Orden är så starka som de nästan är svåra att ta till sig. Vad Jesus talar om är någonting mer än att överleva. Har du liv i överflöd? Har jag det? Lever jag överhuvudtaget? Eller är mitt liv på sparlåga? För oss och för den som är drabbad av sjukdom, av sorg, psykisk ohälsa, depression. Och jag vet vad det innebär. Kan det bli ytterligare en börda att få den frågan? Lever du ett liv i överflöd? Och jag kanske måste säga, nej, det gör jag inte. Bra, då är du på rätt plats. För det finns några viktiga saker att påminna sig om när vi talar om liv i överflöd. Och den första är den kanske allra viktigaste, om herden som beskrivs i psalm 23, också i den mörkaste dal. Eller, här tycker jag faktiskt att den gamla översättningen var bättre. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, där jag känner dödens kraft in på min bara kropp. Också där går du med. Jesu närvaro, inte frånvaro, inte den som på avstånd frågar, har du liv i överflöd, utan jag går med dig i dödsskuggans dal. Jag finns där vid din sida. Inte när du kommer tillbaka från dödsskuggans dal, inte när du har fixat upp ditt liv, utan just där finns jag. Du som gick före oss längst in i ångesten, lär oss, eller hjälp oss att finna dig, Herre, i mörkret. Det andra är saligprisningarna i bergspredikan, som vi ständigt borde återvända till. Vi har ju de här på väggen. Gå gärna och titta på dem efteråt. Saliga de som sörjer. Hur kan Jesus säga så? Saliga de som sörjer. Lyckliga de som sörjer. Vad är det för dumheter? Men saliga är någonting mer. Ni som sörjer, ni är saliga. Ni är inte saliga när ni har blivit tröstade, utan ni är saliga nu, för ni ska bli tröstade. Det är Jesu ord till dig och mig som sörjer. Det tredje, den gode herden är inte som passiv elektricitet, utan någon som aktivt söker den förlorade, som känner, jag har inte det där livet som jag skulle vilja ha. Jag har inte överflödande liv. Gode herde, kom och hämta mig i dödsskuggans dal. Jag som längtar efter tröst. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Den längtan och den bönen är så viktig att leva i. Jag är inte där, men jag vill dit. Och så det sista. Ja. Flocken. Liv i gemenskap. Allt det som Johannes och Jesus talar om handlar om en flock, en jord. Precis som Bertil läste allra först från psalm 100. Vi är fåren i din jord. Kära får, jag beklagar, det blir inte bättre än så här. Får är inte korkade, får är fantastiska. För de lever i flock och gemenskap under en herde. Där i finns det överflödande livet. Avgörande för liv är att höra till. Att höra till herden. Att höra till hans gemenskap. Visst är församlingen bristfällig. Visst finns det mycket övrigt att önska. Men det är Kristi kropp. Det är här Gud verkar. Det här Gud ger tröst. Det här Gud ger liv i gemenskapen. Och Jesus är mitt ibland oss som vår herde. Härifrån ger han oss mod att leva och gå ut i en värld där stora risker väntar. Sen finns det en tredje twist. Och det är ju att döden är besegrad. Det är påskens budskap. Liv i överflöd är evigt liv. Det är den största tryggheten och det största hoppet. Men det tar vi en annan gång. Amen.